Är det här universitetet eller?
Det är universitetet.
Biomedicinskt centrum på Uppsala universitet. Christian Benedikt, docent i neurovetenskap och sömnforskare, möter upp.
Nej, men jag hänger på dig in.
Jag som ska träffa Christian heter Anna Bergholtz och är journalist. Och jag är även blind. Och det var just kort efter att jag förlorade min syn för 18 år sedan som jag började få problem med att sova. Men först många år senare förstod jag att det kunde ha med mina ögon att göra. Och detta ska Christian berätta mer om idag. Vi tar oss in till Christians kontor och det intilliggande sömnlabbet. Här arbetar Christian tillsammans med sin forskargrupp och kartlägger varför vi sover. Och framförallt vad det innebär för hälsan, prestationerna och välmåendet när vi inte sover tillräckligt.
Jag ger dig hälsa.
Ja, ja.
Om du vill.
Ja, tacka.
Varför sover vi då?
Ja, jag behöver faktiskt flera timmar för att besvara detta, men jag försöker ändå att hålla mig kort, väldigt kort. Det är ju så att när vi är vaken...
Christian förklarar att vi bland annat sover för att fysiskt återhämta oss och för att bearbeta det som hänt under dagen. Men sömn är viktigt för mycket mer än så.
När vi använder hjärnan under dagen, det är mycket energibehov där uppe i hjärnan. Och det produceras också mycket skräpämne. Ämne som kan skada hjärnan om det skulle stanna då i hjärnan. Och det finns till exempel sånt ämne som kallas amyloid beta som har kopplats till Alzheimers sjukdom. Och man vet när vi sover, särskilt när vi befinner oss i djup sömn, tvättas bort det här skräpämne. Och därmed bidrar sömnen också till hjärnans hälsa. Men det finns ännu mer. Det är ju också så att när vi är vakna att vi har kontakt med så att säga, andra. Och kommer då till exempel också i kontakt med sånt ämne som kan framkalla en infektion, en sjukdom. Ja? Och man vet att kroppen behöver sömnen för att så att säga igångsätta de första viktiga steg för att hantera med infektioner. För att du så att säga på lång sikt kan då... skapa en tillräckligt immunförsvar, att du så att säga blir av de här infektionerna, att du kan bli frisk igen. Och man vet att som är väldigt avgörande för detta. Man har till exempel gjort flera experiment där man har vaccinerat folk till exempel mot hepatitis A och B-virus, och en grupp fick sova i natten efter vaccination medan den andra gruppen fick inte sova i natten efter vaccination. Och det som de har sett var att när man mäter då en månad senare antikroppsproduktion som var så specifikt inriktat mot hepatitis A och B, att de som fick inte sova i natten efter vaccination hade en betydligt lägre antikroppsproduktion jämfört med de som fick sova i natten, fast de fick ju sova i kapp så mycket som de vill emellan. Så du ser, som också på kort varsel är väldigt avgörande för hälsan.
Jag berättade ju för dig i telefon att jag förlorade ju min syn när jag var 24, och inte så lång tid därefter så började jag märka att jag fick sömnstörningar. Mm. Hur kommer det sig att man kan få problem med sömnen när man har en synnedsättning eller är blind?
Det är ju så att våra ögon är ju väldigt relevant också för att hjälper vår dygnsrytm, för inre klockan att så att säga förstå var befinner vi oss då i yttre tid. Ja, vi har ju dag och natt varje dag, och när det är ljus eller mörkt. Och våra ögon hjälper oss så att säga att tolka detta och vidarebefordra det här så att säga information till en del i hjärnan som kallas suprachiasmatiska kärnan som sitter i hypotalamus. Jag vill inte göra det för komplicerat, men den här delen av hjärnan är i alla fall kopplad till dina ögon och får information över den här ljus, yttre ljusvillkor, och kan på grund av detta också styra så att säga kroppens rytm. När det är dags att så att säga varva upp, att sätta igång kroppens funktioner, metabolismen, att öka kroppstemperatur när det är dags att så att säga vara ner, att minska kroppstemperatur, att förbereda så att säga sömnen, att frisätta också den här sömnframkallande hormon melatonin som frisätts. Och när man är blind, det har ju ett problem. Det är lite beroende på vilken typ av så att säga blindheten du har, men inte att det finns fortfarande många blinda som har en ljuskänslighet, fast de kan inte se, ja? Men de har en ljuskänslighet och de har fortfarande också den här möjlighet att styra sin dygnsrytm med hjälp av den här yttre ljusvillkor. Men det finns också många blinda personer som har inte längre den här ljuskänslighet. Det finns ju också andra möjligheter. Rörelse är relevant. Dina matvanor är relevant. Det finns ju ändå en, så att säga, möjligheter att synka dig med hjälp av din beteende. Men du är lite mer free running om du inte har den här, så att säga, ljusinformation. Så du har fortfarande en dygnsrytm som är typ 24, lite längre än 24 timmars. Men du har det så svårt att synka den. Eftersom du har ju ingen möjlighet att använda den här yttre ljusvillkor.
Det är de så kallade ganglioncellerna i ögats näthinna som skickar ljusinformationen vidare till hjärnan och reglerar sömnhormonet melatonin och därmed dygnsrytmen. De nervceller i ögat som främst tar emot ljus är tapparna och stavarna. Tapparna och stavarna som annars mest är kända för att hjälpa oss att se och ge oss bilder. Men även om man inte ser kan man vara ljuskänslig, och detta så länge ganglioncellerna fortfarande innehåller färgpigmentet melanopsin, vilket 1% av ganglioncellerna ska göra. Och förutsatt att synnerven fungerar kan ljusinformationen sen skickas vidare till hjärnan.
Det finns en väldigt berömd forskare och kronobiolog, så dygnsrytmforskare Russell Foster från Oxford. Han har till exempel också gjort en test med en kvinna som var blind. Hon kunde inte se någonting. Hon sa, nej, men jag är inte ljuskänslig, sa hon. Men han gjorde den här test och jag tror hon hade nästan ingen fel, ingen misstag, visade hon, när de testade henne om hon kan så att säga skilja mellan ljus och mörkret. Så, och där sa han, kolla, här ser du ett exempel att hon har fortfarande den här förmågan att svara på ljus, och hon har haft också en normal dygnsrytm.
Ja, och några andra har ju inga ögon kvar heller, för jag har ju proteser idag.
Yes.
Men jag kan ju fortfarande inte sitta och titta in i solljuset.
Precis.
Och det är liksom, du vet, det känns jättekonstigt. Men kan jag ha någon sån ljuskänsla kvar även om inte jag har några ögon kvar?
Nej, eftersom där har du ju ingen. De här cellerna som jag nämnde, de här ganglioncellerna som innehåller melanopsin, du har ju inte dem, du har ju proteser, så det funkar inte.
Är dörren till sömnlabbet där, eller?
Ja.
Kan inte du bara berätta, om du öppnar, då ser ju inte jag ändå, men jag tänker om du öppnar dörren in där, så kan du väl berätta vad ni brukar göra här, va?
Ja, jag har en säng och det är ganska kyligt också här, ja? Eftersom folk ska ju, som jag har sagt, sova mellan 18 till 19 grader. Och vi använder elektroder som finns också här, en sömnutredningsapparat. De här elektroder kopplas till den här sömnutredningsapparat och de mäter hjärnvågor, så du kan ha elektroder på huvudet. Ja? Och beroende på din forskningsfråga kan du använda många elektroder på huvudet, ja? Eller mindre. Och du har också elektroder kring ögon, dina ögon, för att mäta ögonrörelse. Eftersom
det är
den
här remsömmen.
Ja, precis. Rapid eye movement.
Movement, ja.
Mm. Och det är faktiskt intressant, eftersom blinda har också rapid eye movement. Ja.
Christian säger att det är okej att sova lite sämre i perioder. Men om man får kroniska problem bör man söka hjälp. Sover man dåligt 3 dagar i veckan och i 3 månader i sträck, tycker han att det är dags att kontakta sjukvården.
Hur vanligt är det med sömnproblem hos personer som har synnedsättning eller är blinda?
Jag har inga siffrorna, det känner jag direkt. Men de som är helt blind, då tror jag att de har löper en ganska stort risk. Så om de får inte en till exempel melatonin, kan jag tänka mig att de har, det är en större utmaning för dem. Även om du kan använda alla de här andra åtgärder för att rörelse och sånt, för att tajma din dygnsrytme. Men de som är till exempel delvis blind, det vill säga de är fortfarande ljuskänsligt. Om vi bara pratar om så att säga, den här aspekten, att de löper en mindre risk att ha sömnproblem. Men sen kan det ju vara så mycket, du kan vara oberoende om du har en delvis ljuskänslighet eller du är helt blind. Det finns ju så många faktorer som kan bidra till en dålig sömn.
Ja, såklart kan stress och annat påverka sömnen, något som sjukvården ofta känner till. Däremot finns det väldigt lite kunskap om att personer med synnedsättning kan få sömnbesvär på grund av sina ögon. Men hjälp finns att få, och när man som i mitt fall inte alls är hjälpt av solljuset för att reglera dygnsrytmen kan melatonin vara ett alternativ. Melatonin måste skrivas ut av en läkare och tas i tablettform cirka 1-2 timmar före sänggåendet. Och melatonin brukar kallas för kroppens sömnhormon, men egentligen tycker Christian att ordet mörkerhormon är mer passande.
Den melatonin är en tydlig signal som kommer från hjärnan som berättar kroppen den nu biologiska natten.
Funkar alltid melatonin?
Ja, det är ju en bra fråga. Man får inte förvänta sig att melatonin är någonting som hjälper dig att sova bättre. Melatonin kommer inte, om du tar det, leda till att du har en djup sömn eller sånt. Ibland är det så att folk när de tar lite för mycket melatonin att de berättar att de har mycket mer drömmar. Så det här verkar så att den har en effekt att du har kanske lite mer drömsömn. Men egentligen är det så att du inte ser så stora effekter enligt forskning på sömnen eller att du somnar snabbare eller sånt. Så man måste bara tänka, det som du försöker här är att du använder melatonin för att störa din dygnsrytme, men det finns ju ändå viktiga förutsättningar att sova bra såsom, eller som kan också påverka liksom. Din ålder gör det svårare att du kan somna bra, ja. Det är inte bara din ålder, smärta, vad du har upplevt under dagen, om du har gjort någonting under dagen, ja. Så det finns så många variabler i ekvationen. Så det är inte bara melatonin som är relevant. Yes.
Som Christian varit inne på tidigare finns det även andra saker man kan göra för att försöka reglera dygnsrytmen. Han kallar det för icke-ljusberoende information. Det vill säga beteenden som talar om för kroppen var på dygnet man befinner sig. Rutiner är viktiga, som att äta frukost, lunch och middag på samma tid varje dag. Christian berättar vidare.
Man har visat att de som gör en workout över en timme, om de löper till exempel över en timme och svettas, att de som gör det under morgonen, de kommer att tidigare sätta melatoninfrisättningen under kvällen. Samma effekt ser du när de gör det under tidigt eftermiddagen. Gör de det i motsats under kvällen kommer de att senare lägga melatoninfrisättningen.
Är några andra saker som kan vara till hjälp?
Jag tror inte att det är så en stor skillnad med tanke på folk som kan se. Alla människor ska ha en rutin, en avslappnande rutin. Det betyder att man inte så säga kör 1000% innan man lägger sig och säger okej, och nu lägger jag ljuset eller nu lägger jag mig i sängen och ska sova direkt. Det funkar inte. Man måste så säga stegvis slappna av och förbereda sin sömn. Man ska ha då en rutin. Men den kan ju vara väldigt individuellt. Du kanske gillar att ta en kvällspromenad med din hund. En annan person gillar att sitta på balkongen och lyssna till fåglar. En annan person gillar att läsa en bok. Eller man kollar någonting på tv. Det är väldigt individuellt. Och sen vet man ju också att man säger, du ska inte dricka för mycket alkohol under kvällen eftersom det kan inte bara påverka melatonin, men den kan också leda till att du snarkar eller får andningsuppehåll under sömnen, att du får en förändrad och dålig sömn, Architektur. Man ska inte röka, man ska inte snusa innan man lägger sig. Man ska ha en sovrum. Man kanske ska inte dela en säng med sin sambo om man inte har samma sovvanor. Det finns många som gillar det, men det finns också många som säger, hej, allt som vi behöver för social för vår relation gör vi när vi är vaken, men när vi sover har vi alla vår egen social del säng och vi vet att det är viktigt för oss för att känna oss återhämtat och förberedat och också tillräckligt tålamodigt för nästa dagen att så säga ta alla de här utmaningarna av en relation. Så det finns så mycket som du kan göra. Man har till exempel också gjort ett experiment i Schottland där man har visat att det är bra att skriva ner vad har jag så att säga upplevt under dagen och vad vill jag nå nästa dagen. Att man inte tar med alla de här så att säga tankar som kan hålla dig vaken i sängen. Och de kunde faktiskt sova snabbare och bättre. Jag skulle även säga till exempel användningen av mobiltelefoner eller sånt. Samma sak också för blinda. Vi pratar då inte så mycket om den här blåa ljus som lurar din dygnsrytme. Ja visst, det går ju inte. Men det är ju ändå en aktivering. Förstår vad jag menar? Kanske du får jobb meddelande och blir lite stressad. Ah just det, där glömde jag. Eller du aktiverar dig med någonting annat som är väldigt underhållande, men aktivering innebär det är en motsats av avslappning. Så jag tror inte att jag kan ge så många specifikt inriktade rekommendationer till blinda personer jämfört med icke-blinda personer. Men du ser, det finns inte så många stora skillnader.
Men så kommer Christian på det där med solglasögonen. Att en del personer med synnedsättning använder dem för estetiska skäl. Något som egentligen inte är så bra. För har man fortfarande en ljuskänslighet som synskadad kan solglasögonen förhindra ljusinsläppet och därmed störa sömnen. Annars är som sagt tipsen rätt lika för alla människor.
Det är ju också viktigt att du tillåter dig också under dagen några timeouts. Ja? Vi är ju kopplat hela dagen. Ja, vi till exempel när vi har jobbat ser då nu gör jag en kvart paus, tar en liten promenad eller sitter bara i rummet och lyssnar till något musik eller läser någonting. Och de mesta gör faktiskt inte det. De är påkopplat på gång hela dagen och första gången när de börjar då reflektera och tänka på det som de har så upplevt är det när de befinner sig i sängen. Och det börjar det med att ups, nu har jag svårt att slappna av mentalt och somna.
Det känner jag igen.
Tänk på det att din sömn förbereds med första sekund när du vaknar. Och den här förberedelsen för sömnen slutar i sista sekunden när du lägger dig.